Du har en del av texten idag tryckt på ditt program på framsidan. Och vi ska idag försöka behandla de här mycket intressanta, fängslande men också svåra verserna. Jag har kallat det Guds barns och hela skapelsens sökan. Om du skulle fråga mig om vägen till en avlägsen fjällstuga, låt oss säga, och du enligt min vägbeskrivning fick veta att vägen till den där stugan, den skulle vara väldigt besvärlig och gå genom en väldigt oländig terräng med mycket stenar och besvärliga motlut, och du sedan begav dig iväg på din vandring, så skulle varje hindrande sten i vägen och varje besvärligt motlut ändå vara lika som ständiga påminnelser till dig om att du faktiskt i alla fall var på rätt väg. Hindren i vägen var en påminnelse för dig om att du var på rätt väg. Om vi från början vet att det kristna livet innebär lidanden, så kommer ju egentligen varje lidande i vår kristna vandring att vara en påminnelse om att vi faktiskt är på rätt väg, om vi förstår att tolka våra lidanden rätt. Jesus sa nämligen, om någon vill efterfölja mig, så försaker han sig själv och tager sitt kors på sig, så följer han mig. Jesus sa inte, om någon vill efterfölja mig, så ska han slippa självförsakelsen, så ska han slippa att bära på problemen och bekymren. Ja, det finns naturligtvis en underliggande frid som Jesus under allt utlovar oss, men det finns dock en självförsakelse som är smärtsam, och det finns ett kors som han menar kommer att kännas. Och med vilken rätt kan vi begära att vi skulle få det bättre, eller att det skulle gå oss bättre än det gick vår mästare, honom som vi bekänner oss till. Samtidigt som han säger att vår glädje ska bli fullkomlig och hans glädje ska bo i oss, samtidigt så säger han också att just föreningen med honom ska komma att innebära lidanden, så länge vi är kvar i en emot Kristus antagonistisk värld. Han ber oss aldrig att söka lidandet, men han vill likasom förbereda oss på lidandet. Många av oss, ja allt för många av oss, är alldeles för otåliga och är alldeles för ömtåliga för den minsta lilla stöt, för det minsta lilla sårande ord, för det enda lilla bittra omdömet som råkar komma i vår väg, så är vi genast färdiga att klaga och ropa över den orättvisa behandling som vi utsätts för. Om Jesus står det, när han blev smädad, då smädade han inte igen, utan överlämnade domen åt honom som dömer rättvist. Var finns din törnekrona? Var finns gisselslagen på min rygg? Var finns egentligen glåporden eller fördraget med glåporden, föraktet och smäleken hos oss idag? Det var nästan som man skämdes när man hörde David Wang här i måndagskväll berätta om de kristna människorna i Kina som är utsatta många gånger för så mycket lidande, men samtidigt gör uttryck för en sån intim kunskap och en sån intim vandring och kännedom om vem Jesus Kristus är. Och jag sa redan förra gången vi talade i det här sammanhanget, kanske en av orsakerna till att så många av oss känner Herren Jesus så ytligt är att vi så lite har varit med honom i lidandets kammare. Är det verkligen Jesus av Nazaret som vi följer, smärtornas man, eller är det en egen respektabel och välpolerad och av alla respekterad eller accepterad Kristusbild som kanske inte är den sanne Kristus? Ibland är jag rädd för det. Nu ligger det inte inom ramen för den här texten att behandla lidandets problem. Men du som vill studera detsamma vill jag rekommendera C.S. Lewis bok. Just Lidandets problem heter den. Utgiven på Libris förlag och finns i många exemplar just ute på bokbordet nu, såg jag. Köp den. En mycket insiktsfull beskrivning och analys ifrån en kristen filosof, kan man säga, som kommer att ge dig väldigt mycket i det här avseendet. Men så mycket kan jag väl säga att i lidandet så kan sådant tas bort som annars skulle hindra vår andliga utveckling. Ibland är det lika som vi måste uttömmas på vårt eget för att Gud ska kunna ge oss sina välsignelser. Augustinus sa redan på 400-talet att Gud har så mycket som han vill ge oss. Men våra händer är så fulla av allt annat så han vet inte var han ska lägga det någonstans. Och ibland är det bara lidandet som tömmer oss på allt vårt eget. Lidandet frigör också ifrån högmodet. Det frigör ifrån självtillräckligheten. Det frigör ifrån världsligheten och ytligheten. Och det lär oss att bedja. Gud säger i Jobs bok, hur skulle jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd? Och psalmisten säger, förrän jag fick lida får jag vilse. Det var mig gott att jag blev tuktad av dig. Lidandet hjälper oss och fostrar oss till ett tålamod som vi annars inte skulle kunna äga. Det ger oss samtidigt en djupare glädje. Inte den där glädjen som bara är beroende av de yttre fina omständigheterna. Utan en glädje som finns där i djupet, oberoende av omständigheterna. Och lidandet hjälper oss att förstå andra människor bättre. Andra människor som lider. Och det sätter oss i stånd att också bättre trösta andra människor. Det vet du som har haft det svårt. Den som har kunnat trösta dig bäst, det har varit den som själv har varit med om samma sak. Den som själv nyligen har mist någon nära anhörig. Den som själv har gått igenom ett sjukdomslidande. Den har någonting av tyngd att säga. Det som för oss upplevs som enbart ont, det har alltså Gud en förunderlig förmåga att vända till någonting gott. Ja, till en välsignelse. Vi uppmanas dock aldrig att söka lidandet för lidandets skull. Men när det kommer är det aldrig meningslöst. För det första har han lovat att vara med oss. Paulus säger, ty så som Kristus lidanden i överflöd komma över oss, så kommer också genom Kristus tröst till oss i överflödande mått. Och Petrus säger i sitt första brevs fjärde kapitel, ju mer ni får dela Kristi lidanden, dess mer må ni glädja er. För att ni också må kunna glädjas och fröjdas vid hans uppenbarelse. Ja, saliga är ni om ni för Kristi namn skull bli smädade. Ty då vilar härlighetens ande över er. Vi är inte ensamma i lidandet. Guds eviga armar finns där alltid under oss. Precis som örnhonan fångar upp sina ungar på sina vingar. Innan de ännu har lärt sig att flyga själva. De eviga starka armarna finns där för att bära oss. När det är panik i våra liv. För det andra så är denna tidens lidanden en förberedelse för den dag då vi ska bli förhärligade med Kristus. Observera att vers 17 säger inte att lidandet är ett villkor för att vi ska få del av arvet. Men att lidandet är en naturlig följd av att vi har blivit ett med Kristus, med honom som gick smärtornas väg. Det är lika som bekräftelsen på äktheten i vårt barnaskap. Det är bekräftelsen på att vi verkligen är Kristi medarvingar. Om vi eljest lida med honom för att vi också ska bli förhärliga med honom. Om vi lider med honom, säger Paulus till Timoteus, så ska vi också regera med honom. Men det hör ihop. Lidandet är en förberedelse för arvet. Till och med om Jesus står det att han genom lidanden blev fullkomnad som vår frälsningshövding. Genom lidande. Genom lidandet förbereder Gud oss för någonting stort. För någonting långt större än vad vi kan åstadkomma under vår liv, under vårt liv här på jorden. Gud tuktar oss nämligen för vårt eviga väl, står det. Nu låter det lite lättvindigt kanske av Paulus att säga så här i vers 18. Jag håller före att denna tidens lidande inte betyder emot den härlighet eller i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Var det lätt att säga så, tror du? Ja, om det hade varit någon kyrklig dignitär som hade yttrat de här orden i något slags lättfärdigt försök att trösta människor som lider och själv befunnit sig i en bekväm position, då skulle det ha varit väldigt lättsinnig tröst, förstås. Men det faktum att det just är Paulus som säger dessa ord ger oerhörd tyngd åt dem. Det är inget förhastat omdöme i en stämning av känslorus. Det här ordet eller verbet jag håller före betyder egentligen efter noga genomförd beräkning har jag kommit till den bestämda slutsatsen att den här tidens lidande, det betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som kommer. Ja, han säger egentligen i grundtexten, den är inte ens värd att jämföras med den kommande härligheten. I den ena vågskålen är det lika som han har lagt alla denna tidens lidanden. Och i den andra vågskålen har han lagt den kommande härligheten. Och slutsatsen blir att det finns ingen möjlighet att jämföra. Därför att skillnaden var så oändligt stor. Mina vänner, Paulus liv var ingen idyll, precis, om du trodde det. Vid ett tillfälle så räknar han upp lite grann av sina lidande, ja, inte så lite. Lägg märke till andra Korinthierbrevet 11, hur han inleder denna lista enligt vers 23. Är de Kristi tjänare, syftande på villolärare, eller hebreerna, judarna, är de Kristi tjänare, så ja, det ännu mer. Om jag nu får tala så som vore jag en dåre. Men han menar, lyssna nu, ska ni få höra lite bevis på att jag verkligen är Kristi tjänare. Och då räknar han inte upp glädjen och fröjden och dansen och jublet som han sannoliken också hade. Utan då börjar han att räkna upp lidandet som ett bevis på att han verkligen var Kristi tjänare. Jag har haft mer arbete. Jag har oftare varit i fängelse. Fått hugg och slag till överflöd. Varit i dödsnöd många gånger. Förstår ni att jag är en Kristi tjänare? Av judarna har jag 5 gånger fått 40 slag på ett ner. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger lidit skeppsbrott. På ett helt dygn drivit omkring på det djupa havet. Jag har ofta måste vara ute på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, genom landsmän, genom hedningar, faror i städer, i öknar, på havet, bland falska bröder, allt under arbete och möda, allt under mångfaldiga vakor, under hunger, under törst, under svält, titt och ofta, under köld, under nakenhet. Vilken lista. Och detta menar han. Detta är väl ett bevis på att jag är Kristi tjänare. En äkta tjänare. Att det är honom jag förkunnar. Om jag inte förkunnade korsets dårskap, säger han i Galaterbrevet 5. Varför blir jag då förföljd? Det finns en dårskap i evangeliet och i Kristi efterföljd som helt naturligt borde orsaka denna irritation som Paulus tydligen blev utsatt för så mycket. Till allt annat detta lidande, säger han, kommer det att jag var dag är överlupen då jag måste ha omsorg om alla församlingarna. Och när någon är svag så blir jag också svag. Och när någon kommer på fall så blir jag upptänd. En ständig nöd för alla de kristna. Det var ett lidande att vara en kristig tjänare. Hur många av oss är villiga att dela det här lidandet för att föra fram församlingen till större mogenhet? Hur många av oss är villiga att ta på oss bekymren för andras tillväxt? Att upptändas när någon misslyckas och faller för att vilja se det hela upprättat igen? Dessutom hade Paulus en törntagg i köttet som ständigt plågade honom. Allt detta i den ena vågskålen. Och ingen av oss i den här församlingen idag kommer ens i närheten av vad Paulus kunde lägga i denna tidens lidanden. Men ändå är det han som säger, mina vänner, det betyder ingenting. Det är inte ens värt att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Denna tidens lidanden, säger han i andra Korinthierbrevet 4, det väger föga. Det väger föga. Och det varar allenast ett ögonblick. Vers 17. Och det bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet som varar, som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Lägg märke till vilken kontrast. Vår bedrövelse, ja, den är tidsbegränsad för det första. Den varar bara ett ögonblick, säger han. I jämförelse med den kommande härligheten, uppståndelsen, förvandlingen, mötet med Herren, regerandet med honom. Vi ska bli honom lika. Allt detta varar i evighet. Befrielse från syndakroppen, från Satan, från frestelser. Ja, det väger översvindligen tungt. När man gör den här jämförelsen, säger Paulus, så är det som låg, det bara en fjäder i vågskålen för denna tidens lidanden. Och en 100 kilos vikt i vågskålen för den kommande härligheten. De båda är inte ens värda, säger han, att jämföras. Det är lika som vore det skilda kategorier. Samma verb används i den grekiska översättningen av Gamla testamentet på ett par ställen. I Ordspråksboken 8:11 står det att pärlor och vishet kan inte jämföras. Det är skilda kategorier. I Jeremia 23:28 står att halm och äkta säd kan inte jämföras. Det är skilda kategorier. Det är lika som ingen idé att jämföra dessa två saker. Det är lika som ingen idé att jämföra en liten barkbåt med en stor atlantångare. Skillnaden är så oändlig så det finns lika som ingen grund för jämförelse kvar. Och ändå, mina vänner, så menar faktiskt Paulus att denna tidens lidande, det innefattar allt som vi i vår vandring som människor på planeten jorden upplever såsom smärtsamt. Sjukdomslidande, både fysiskt och psykiskt. Fattigdom och umbärande, svält, sorg, saknad, tomhet, ensamhetslidandet, missförståndets lidande, medlidandets lidande. Och lidandet under tider när Gud är lika som tyst. Det finns självförvållat lidande. Det finns oförvållat lidande. Det självförvållande lidandet behandlas i klagovisorna. Det oförvållade lidandet behandlas i Jobs bok. Och så finns det ett tredje lidande som ingen av oss har någon del i, men som endast Guds son har genomgått, nämligen försoningslidandet. Och som är grunden till lösningen av allt annat lidande. Med alla dessa lidanden i enda vågskålen, så blir det dock ändå som bara funnits där en fjäder i jämförelse med tyngden av den härlighet som ligger i den andra vågskålen. Och Paulus visste vad han talade om. Han kände till denna tidens lidande mer än någon annan samtida människa. Men han kände också till den kommande härligheten. För han hade blivit uppryckt, säger han, till paradiset. Och fått höra outsägliga ord. Sådant som inte människor är tillåtet för människor att ens uttala. Han hade skådat in i härligheten. Han visste någonting om densamma. Och han visste att den var inte ens värd att jämföras med denna tidens lidande. Det gick inte. Denna tidens lidande, trots sin intensitet, är dock begränsad i tiden, men härligheten som väntar och som ska uppenbaras på oss är evig till sin natur. Och den är tydligen så överväldigande att skriften säger att när den kommer, då ska all hågkomst av vad som varit vara helt otänkbar. Vi ska inte kunna komma ihåg den gångna tidens lidande. Man ska inte mer komma ihåg det eller tänka därpå, säger skriften. Det gamla ska lika som totalt förblekna bort i vårt medvetande. Ingen sorg, ingen död, ingen klagan, ingen plåga. Till det som förr var, det är nu förgånget. Uppenbarelseboken. Så som en moder tröstar sina barn, så ska jag trösta er, säger Herren. Gud själv ska vara hos dem och han ska avtorka alla tårar från deras ögon. Och han ska säga, se, jag gör allting nytt. Allting nytt. Ja, ni ska få dia. Ni ska bli burna på armen och få sitta i knäet och bli smekta av mig, säger Herren. Jesaja 66. Vi ska då förstå till fullo att vi verkligen är hans äkta barn. Vi ska uppleva oss som barn, kramade av hans eviga, modersfulla, kärleksfulla armar. Och vi ska förstå att han verkligen är vår far. Han är likasom också vår mor. Vi ska få dela hans härlighet. Kristus ska kalla församlingen till sig, så som en brudgum sin brud efter vinterns kyla. Jag tycker Höga Visans beskrivning är så tjusig. I andra kapitlets 11:e vers. Ty se, vintern är förbi. Regntiden är förliden och har gått sin kos. Blommorna visar sig på marken. Tiden har kommit och vinträden skäras och turturduvorna låter höra sin röst i vårt land. Fikonträdets frukter begynna att mogna. Vinträden står redan i blom och sprida sin doft. Då, stå upp. Stå upp, min älskade, min sköna, och kom hit ut. Vinterns kyla är förbi. Guds eviga vår inträder. Och vi ska glömma de kyliga nätterna och de ensamma och mörka stunderna. Allt ska bli nytt och någon jämförelse ska längre inte vara möjlig. Snart ska ju detta livets erfarenhet vara bakom vår rygg. Tiden är ju kort. Därför säger Paulus, det som gråta må vara som gräte det icke. Det som glädja sig som gladde det sig icke. Det som köpa något som finger det icke behålla det. Det som brukar denna världen så som gjorde det icke något bruk därav. Till den nuvarande världsordningen går mot sitt slut. Och vi är bara gäster och främlingar och pilgrimer. Paulus menar att vi inte ska ta denna tidens lidande riktigt på allvar. Och vi ska inte ta denna tidens glädjeämnen heller riktigt på allvar. Vi ska inte ta någonting i den här världen, av den här världen, riktigt på allvar. Vi ska leva så som det inte riktigt kunde beröra oss. Därför att vi hör inte till den här världen. Vi ska leva som främlingar, som gäster som bara är här en kort stund. Som pilgrimer som faktiskt bara är på väg. Och inte låta oss bindas av vare sig sorg eller glädje eller materiella ting i denna värld. Var som Mose som hellre ville utstå, ja, lidanden med Guds folk. Lidanden med Guds folk. Än för en kort tid leva i syndig njutning och som höll Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter. Gör du det, min vän? Och som kunde härda ut. Som kunde härda ut. Därför att han liksom såg den osynlige. Såg den osynlige. Du ser, vetskapen om den kommande, eller storheten i den kommande härligheten, utgör en tröst i våra lidanden. Jag tror det är det som Paulus vill ge oss här. Men det finns mer tröst. I vers 19 så säger han att hela skapelsen är engagerad i Guds plan med sina barn. Paulus personifierar här skapelsen och beskriver den som varande ytterst intresserad utav vad som ska hända med Guds barn. Därför att skapelsens öde är nämligen förknippat med Guds barns öde och med Guds bestämmelse om sina barn. Skapelsens frigörelse är förknippad med Guds barns förhärligande. När Guds barn uppenbaras, står det. Det är det som skapelsen trängtar och längtar efter. Guds barns uppenbarelse. Det vill säga när det ska bli uppenbart att vi verkligen är Guds barn. Det syns inte nu i våra dödliga kroppar. Vi skiljer oss inte från medelsvensson i övrigt. Även om vi bekänner oss vara Guds barn. Men en dag ska det bli synligt. När Guds barn blir förhärligade. Och när vi framträder i härlighet tillsammans med Kristus. Verbet trängta här. Skapelsens trängta. Det står egentligen skapelsen trängtar. Det betyder att ivrigt vänta. Det är det verb som i grekiskan för övrigt användes. När folk omkring en tävlingsbana till exempel. När den annalkande segraren var i antågande i ett tävlingslopp. Alla reste sig upp och ställde sig på sina tår och sträckte på sina halsar för att se honom där han kom på upploppet. Den bilden har Paulus av skapelsen. Han säger det är lika som hela skapelsen står på tå och väntar på Guds barns förlossning. Varför gör skapelsen det? Jo, därför att skapelsen just nu är lagd under förgängelsen. Vers 20. Inte av eget val, utan för den skull som lade den där under. När vi idag ser på skapelsen så bör vi komma ihåg, mina vänner, att den inte är vad den ursprungligen var. Och den är heller inte vad den i framtiden ska bli. På grund av människans synd blev nämligen hela skapelsen, växtliv och djurliv, lagda under förgängelsens förbannelse. Inte av eget val, står det, utan på grund av synd kom Guds dom också över jorden. Marken var förbannad för din skull, för att du bröt mitt bud, säger Gud till Adam i första Moseboks tredje kapitel. Med vedermöda skall du nära dig av jorden i alla dina livsdagar. Törn och tistel skall den bära åt dig. Marken blev förbannad för människans skull. Det var lika som en fullkomlig skapelse inte längre kunde få utgöra omgivningen för en i synd fallen mänsklighet. Människan hade motstått Guds vilja, och nu var det lika som människan utlämnades åt en jord som skulle motstå människans vilja och människans förväntningar. Och förbannelsen över skapelsen blev förstärkt genom syndaflodens konsekvenser. Och den innebär att skapelsen inte längre uppfyller den gudagivna bestämmelsen med skapelsen. Bestämmelsen att skapelsen skulle tjäna människan. Människan som var Guds avbild. Nu är skapelsen under förgängelsen. Under fåfängligheten kan det också översätta. Och det betyder alltså, den är resultatlös. Den når inte sitt mål riktigt. Den når inte sitt ursprungliga syfte. Den når aldrig fulländningen. Istället så har den gudomliga pedagogiken tydligen ordnat det så att den yttre miljön skulle överensstämma med människans inre fallna tillstånd. Den nuvarande ordningen, mina vänner, trots sin skönhet ännu, är dock inte normal. Skapelsen gör inga framsteg, utan är i ett tillstånd egentligen av degeneration, inte av evolution. Med svårighet, ja med vedermöda, måste brödet nu utvinnas i kamp emot sterila jordmåner, ökenområden, torka, översvämningshot, död, förruttnelse, oväder, orkaner, jordbävningar, kyla, hetta. Det finns skadliga element för människan i skapelsen. Det är lika som allt har kommit i olag. Genom syndafallet förstår vi att skapelsen har blivit svag. Skapelsen har blivit förgänglig. Skapelsen har blivit osäker och opålitlig. Och det är inte den trygga och sköna boning för människan som den en gång var ämnad att bli. Det är människans tunga arbetsfält. Skapelsen tjänar inte längre sina ursprungliga syften. Och människan begagnar sig av skapelsen på ett mycket egoistiskt sätt. På grund av sin synd så våldför sig i vår tid människan på skapelsen. Och betraktar den inte som en gåva från skaparen, utan någonting som hon har för sina egna egoistiska syften. Det råder en obalans. Men, säger vers 20, skapelsen blev visserligen lagd under förgängelsen, dock inte så att ingen förhoppning skulle finnas. Skapelsen är inte lämnad för evigt i ett tillstånd av förgängelse. Den nuvarande världsordningen är inte den slutgiltiga. Skapelsen ska inte förbliva under förgängelsens förbannelse. Skapelsen ska inte förbliva under den ofullkomlighet och bristfällighet i vilken den nu lider under. Guds skapelseordning, sådan den var från början, är nämligen förknippad med Guds frälsningsordning. Kristi försoning omfattar allt, säger Kolosserbrevet 1:20. Han har försonat allt genom sitt blod. Och i den bemärkelsen betyder det att försoningen utgör grunden för alltings återupprättelse och återlösning. Idag kan vi visserligen vara Guds barn och vara inne i Guds frälsningsordning fastän vi ännu lever i en skapelseordning som är rubbad. Men en dag skall Guds frälsningsordning och Guds skapelseordning komma i harmoni igen, i samklang igen. Den dag då Kristus återinträder för att upprätta sitt rike, då ska skapelsen jubla, mina vänner. Den dag då Guds barn uppenbaras med honom, då ska hela skapelsen stå smyckad. Förr i tiden när man hade stora hushåll på rikemans gods och många bekänter, och den rikemannens dotter skulle stå brud, så pyntade man hela herrgården och alla bekänter måste stå i högtidsgrud. Det är lika som Gud har samma tanke. När hans barn ska framträda som Jesu Kristi brud ska hela skapelsen vara smyckad och ondskan tagen bort ifrån jorden. Hela skapelsen ska stå i högtidsgrud. Det får inte finnas den minsta lilla bristfällighet kvar. Den minsta lilla ofullständighet kvar. Det är därför som det heter i den 96:e psalmen: himlen var glad och jorden fröjde sig. Havet brus och allt vad där i är. Ja, marken glädjer sig och allt som är därpå. Ja, då jublar alla skogens träd. Varför? Inför Herren, ty han kommer. Han kommer för att döma jorden. Han ska döma jordens krets med rättfärdighet. Äntligen ska rättfärdigheten uppenbaras. Folken ska han döma med sin trofasthet. Det är lika som hela skapelsen längtar efter den stund då Kristus ska återinträda och på grundval av sin försoning upprätta allt till dess rätta ordning. Gud vare lov, hela skapelsen jublar inför den stunden och längtar efter den stunden. Jorden ska renas från all ondska, från all ofullkomlighet och bristfällighet. När ondskan har dömts blir skapelsen fri. Är det inte underbart att just frihet kännetecknar Guds barns förhärligade tillstånd? Och enligt min förståelse av skriften så ska detta inträffa när telningen av Davids rot återinträder i historien. När lejonet av Judas stam intar sin plats som konungarnas konung och herrars herre och delar sitt regentskap. Med vilka då? Med församlingen, med Guds barn. Den dag ska hela skapelsen hälsa förlossaren. Det ska få återverkningar på hela skapelsen. Ja, den ska instämma i Guds barns upphöjelse. Apostlagärningarna 3:21 säger att himlen måste behålla Kristus in till de tider då allt ska bliva upprättat igen. Och du har Jesaja 11:s underbara beskrivning om den tiden när fridsriket upprättas, då rättfärdighet ska vara bältet omkring konungens länder, då vargar ska bo tillsammans med lamm. Pantrar med killingar, kalvar och unga lejon ska sämjas tillhopa. En liten gosse ska valla den. Kor och björnar ska gå och beta. Och deras unga ska ligga tillhopa och lejon ska äta halm lika som oxar. Ett spenabarn ska leka vid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga. Förbannelsen bort. Ondskan borta både i växtliv och djurliv. Djungelns lag gäller inte längre. Guds skapelseordning återupprättad när fridsförsten har återinträtt i historien. Halleluja! Vilka perspektiv, mina vänner! Och allt detta är uppbundet kring vår förlossning. Kring vår förlossning. Det är oss det hänger på liksom. Det är lika som bara skapelsen väntar på den dag då vi äntligen ska uppenbaras så som Guds barn i härlighet. Och i sin förlängning så handlar det naturligtvis om nya himlar och nya jord. Världen ska födas på nytt, säger Jesus, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, Matteus 20:28. Och Paulus tycker sig till och med höra skapelsens suckan. Vers 22, sen hinner vi inte längre. Han hör lika som skapelsen sucka och vånda. Suckan antyder smärtan över det nuvarande tillståndet under förgängelsen. Men våndan, mina vänner, i det ligger hopp. Våndan antyder att skapelsen lika som befinner sig i barns nöd. Att skapelsens lidande egentligen är en födslovånda. Det betyder att skapelsens lidande egentligen förebådar någonting nytt som ska komma, nämligen den kommande härligheten. Och det är en tröst för Guds barn som lider. Det är en tröst för oss att veta att till och med hela skapelsen suckar efter den dag då vi ska förlossas. Hela skapelsen längtar att bli befriad från sin bristfällighet, och dess vånda är egentligen ett enda förebådande om den kommande frigörelsen och härligheten, som alltså i sin tur är beroende av vårt eget förhärligande. Mina vänner, skapelsen skall bli tillfredsställd i sin längtan. Och dess tillfredsställelse ska sammanfalla med Guds barns förhärligande och slutliga mättnad och tillfredsställelse. Inte bara skapelsen suckar, säger han ju, utan också vi suckar. Vi som har fått anden som förstlingsgåva. Vilket betyder, vi har ju här redan fått en försmak av härligheten. Och när vi har känt andens närvaro i våra liv, då har vi förstått att vi har mycket mer som väntar. Då har vi förstått att här hör vi inte hemma. En annan värld väntar att välkomna oss. Och andens suckan inom oss blir liksom en försmak på det tillkommande goda. Vi suckar ur vårt nuvarande bristfälliga tillstånd. Men vi bidar, vi längtar efter den slutliga manifestationen av vårt barnaskap. Är nu inte detta verklighetsflykt och flykt bort ifrån vardagen? Nej, men det är ju en längtan efter att rättfärdigheten verkligen ska uppenbaras på jorden. Att det slutliga målet och syftet med hela skapelsen ska komma till stånd. Vad vi nu kan göra är endast att lägga plåster på såren. Och det ska vi fortsätta med. Men skapelsen och mänskligheten kommer att lida in till den dag han kommer. Låt oss räkna med det, mina vänner. Men låt oss fortsätta att med gott samvete längta efter hans tillkommelse. För det innebär ju inte bara en förvandling för oss, utan det kommer hela skapelsen till godo. Det slutar jag min genomgång idag, och vi fortsätter, tror jag, nästa söndag. Men nu frågar jag dig, hur upplever du denna tidens lidande? Har det krossat dig helt? Har du helt blivit utpumpad och kanske fylld av bitterhet? Har du kanske inte räknat med vad Paulus säger? Om vi ska regera med honom, så betyder det att vi också får lida med honom. Är lidandena bara meningslösa för dig? Kanske det beror på att du inte känner Kristus. Har du kanske ingenting att lägga i den andra vågskålen? Och då förstår jag att denna tidens lidande måste vara fruktansvärda. och meningslösa och utarmande. Den andra vågskålen tom. Du vet inte vad som väntar dig när ditt sista lidande har kommit. Du vet inte vad som ska hända dig om döden idag skulle knacka på din port. Eller menar du att du bara ska dö som ett oskäligt djur och ingenting mer ska komma? Människan på jorden idag i stort vet inte vart hon är på väg. Hon vet inte vad hon ska hoppas på. Är du bland dem som lever på jorden utan hopp? Vill du inte vara med när hela skapelsen ska klappa händerna? När hela skapelsen ska jubla, upprättas? Vilken dag? Vilken dag? Hör du inte skapelsens suckar? Känner du inte våndan? Skulle du inte vilja bli en Kristi medarvinge idag som ska vara med och ärva den nya himlen och den nya jorden? Vet du, det måste börja här och nu.